Vi ska landa lite grann i Daniels bok tillsammans. En fantastisk person att läsa om och följa, tycker jag. Inspirerande överhuvudtaget med de gamla testamentliga personligheterna. För de säger någonting till oss. De berättar någonting om livet för oss och om tron på Gud. Och vi ska landa i kapitel 2 i Daniel. Jag tänkte att jag skulle försöka återberätta den texten för er. För det första vill jag säga så här att kung Nebukadnessar och det babyloniska riket som regerade ungefär 600 före Kristus. De intog ju land efter land. Och man kom också till Israel och till Judaland. Och så intog han helt enkelt Jerusalem och han kom ju ända in i templet. Så han tog till och med skatterna ur templet med sig och förde det till Babylon. Så det här var en total förnedring på något sätt för Guds folk. Och i de här typerna av härjningar och erövringar så ingick det liksom i dåtida kulturellt tänk att man helt enkelt tog folk med sig från de länder man erövrade. Och så tog man dem till det land där man själv liksom regerade och kom ifrån. Och så försökte man assimilera de här folken. Så göra dem till sådana som vi vill ha dem till. Och man gav dem kunskap, man gav dem det som man kunde göra. Och nästintill tvingade folkslagen att tycka, åh vad bra Babylon är. Åh vad fint, i det här riket vill vi ju bo, vilken bra kung vi har. Alltså man såg till att göra det med folkslagen. I det här tog man alltså med sig kloka och unga män också som det står i Daniels bok. Och bland dem så ingick Daniel och tre av hans vänner. Och de fördes till Babylon och där skulle de alltså få fostras i liksom kaldeisk visdom. I österlandets visdom och tänk och vetenskap och språk. Och man var till och med så fräck som man sa, du heter inte längre Daniel. Du får ett nytt namn. Du ska heta Beltesassar. Och det betyder Bel visar stor uppskattning eller något sånt. Och Bel var en babylonisk gud. Så man försökte alltså till och med byta namnen på folk och säga du ska inte längre liksom tillhöra det du kom ifrån. Det är inte det viktiga. Nu har du en ny identitet. Nu har du nya gudar, ny religion, nytt land. Du får inte vara den du längre är. Och så gjorde man också för Daniels tre vänner. Sadrak, Mesak och Abednego som egentligen hette Hanania, Misael och Azaria. Men de fick också nya namn som betydde nya saker med nya gudanamn. För att de skulle bli babylonier. Och så är de i detta land och så händer det vissa saker. Och det visar ju sig att de här tre vännerna och Daniel är oerhört kloka och visa. De på något sätt har fått Guds förmåga att tänka klokt och väl och förmedla dessutom den visdomen. Så att kungen i Babylon, Nebukadnessar, tycker att de är visare än någon annan. Så går tiden. Så en dag så vaknar Nebukadnessar mycket orolig på morgonen. Han har drömt. Och han har drömt en sån märklig dröm så han förstår ingenting. Och han är oerhört oroad. Tänker själva en kung som har all makt, som assimilerar folk som han vill. Och så förstår han inte sin egen dröm. Han har inte kontroll längre. Så han kallar in alla spåmän, stjärntydare, teckentydare, trollkarlar, alla visa i sitt rike. Och så säger han, jag har drömt en dröm och jag är mycket oroad och jag vill att ni talar om för mig vad den betyder. Åh, säger han, visst o konung, må du länge leva. Vi ska berätta drömmen för dig, vad den betyder, om du talar om vad du har drömt. Nej, säger kungen, det gör jag inte. Jag har bestämt att ni ska tala om för mig vad jag har drömt och vad drömmen betyder. Och gör ni inte det så ska jag slakta er och göra era hus till avskrädeshögar och ni kommer att få ett straff. Men om ni berättar vad jag har drömt och vad drömmen betyder så ska jag ge er hedersbetygelser, beröm, goda gåvor och ni ska få allt det ni behöver. Och mitt ord står fast. Men de försöker en gång till. Käre konung, om du berättar drömmen för oss så ska vi tala om vad den betyder. Ni försöker vinna tid, säger han. Ni försöker föra mig bakom ljuset med era lögner. Ni har kommit överens om att ni ska försöka få mig dit ni vill. Men jag har beslutat det jag har beslutat om mitt ord står fast. Och då blir de alldeles förskräckta. Jag gissar att de blir vita i facet allihop. Och så säger de bara, o konung, det finns ingen konung i världen som har begärt detta av någon konung någonsin. Det finns ingen som har begärt att hans spåmän eller visa ska kunna berätta drömmen och sen också uttydningen. Det finns ingen som klarar det. Kanske gudarna möjligen, men de bor ju inte bland människor, säger de till kung Nebukadnessar. Och Nebukadnessar ler inte så fint längre. Han blir vild av raseri och säger att alla visa i Babylon ska dö. Och nu förstår du precis som jag att det här blir inte gott alls. För det här drabbar också Daniel och hans tre vänner. Så den här befallningen går ut. Och Arioch, som är kungliga livvaktens överhuvud, han har order om att uträtta och utföra detta. Att fånga in alla visa och ta död på dem. Och det gäller också Daniel och hans tre vänner, Sadrak, Mesak och Abednego. Så när de kommer till Daniel så är Daniel så vis och klok. Så han vänder sig med välvalda ord till Arioch och säger, men hur kan kungen ha gett en sån sträng befallning? Vad är det som har hänt? Och Arioch är välvillig mot Daniel och förklarar för honom vad som har hänt. Och Daniel får företräde för kungen. Kommer inför kung Nebukadnessar och säger, ge mig tid så ska jag tyda din dröm. Alltså, jag förstår fortfarande inte hur man kan ha ett sånt mod. För det är uppenbart att Daniel inte vet vad kungen har drömt. För han går tillbaka till sina tre vänner och så säger han, nu Sadrak, Mesak och Abednego, så måste vi bönfalla himmelens Gud om att visa barmhärtighet och tala om för oss hemligheten med drömmen och vad den betyder. Så att alla visa i Babel, vi, ni och alla andra, får räddas till livet. Och så står det något helt fantastiskt i Daniel 2, vers 20. Så står det att då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten. Och han får se hela drömmen som kung Nebukadnessar har drömt. Och han får den till sig och han får till och med uttydningen i den där drömmen. Och han prisar Gud, står det. Och det är en fantastisk bön Daniel ber, och jag vill läsa den för er. Han ber så här, välsignat är Guds namn från evighet till evighet. Visheten och kraften är hans. Han låter år och tider skifta. Han avsätter kungar och tillsätter kungar. Han ger dem visa deras vishet, de kloka deras förstånd. Han uppenbarar det djupt fördolda. Han vet vad som finns i mörkret. Hos honom bor ljuset. Mina fäders Gud, dig tackar och prisar jag. Du har gett mig visheten och kraften. Nu har du låtit mig veta det som vi bad dig om. Svaret på kungens fråga har du kungjort för oss. Daniel ber ju en enda lång tacksägelse och lovprisning till Gud. Och så skyndar han sig och vänder sig till Arioch, till livvakten och chefen för den. Och säger, döda inte de visa i Babel. För mig till kungen, för jag ska tyda hans dröm. Och så tar de med Daniel inför kungen. Och kungen blir såklart förvånad, kanske också glad, att Beltesassar, som han då heter, står inför honom. Och så säger han, kan du verkligen berätta för mig min dröm? Och vad den betyder, säger kungen. Och då känner man ju liksom lite spänning i luften där, om vi hade varit med där. För då börjar inte Daniel med att säga, ja, o konung, det kan jag. Utan han börjar med att säga, konung, Det finns ingen av de visa, spåmän, teckentydare, stjärntydare eller någon annan som kan berätta din dröm och uttydning för dig. Jupp, hade huvudet kunnat åka av. Men sen säger han, för han har trumf på hand. Och så säger han, men konung, det finns en Gud i himmelen. Och han kan uppenbara hemligheter som ingen annan känner till. Och han har berättat för mig. Inte för att jag är visare och klokare än alla andra, men för att du och kung ska få veta hemligheten med framtiden och vad Gud har tänkt för dig och ditt rike. Och så berättar Daniel rätt upp och ner vad han har drömt. Berättar om en stor staty, glänsande, vacker, förfärlig, med guldhuvud. Han berättar om hur axlarna och bröstet är gjort av silver. Och hur bålen och höfterna är gjorda av koppar. Benen är gjorda av järn. Och fötterna är gjorda av järn och lera. Och så berättar han om hur kungen i sin dröm har sett en sten som rivs loss. Som kommer från sidan. Som ingen hand rör vid. Bara stenen rivs loss. Faller ner på fötterna. Krossar fötterna. Och hela statyn blir mos. Och allt förs bort som damm för vinden. Och så finns det inte mer. Men stenen som har krossat hela statyn blir till ett gigantiskt stort berg som uppfyller hela jorden. Och som inget annat kan krossa. Och som kommer att bestå för evigt. Så säger Daniel, och nu och konung, så ska jag berätta vad din dröm betyder. Och så berättar Daniel, och jag tar inte hela den tolkningen, men han berättar om rike efter rike. Han börjar med att säga att guldhuvudet, det är du och kung Nebukadnessar. Det är du och ditt rike, ditt fantastiska rike. Gud har gett dig makten att styra i världen. Men efter dig kommer ett rike som är ringare än dig, säger han. Och det består av silver. Och så fortsätter han genom världshistorien. Och där många har sett och tolkat de här rikena som att det först är det babyloniska riket. Sen kommer Alexander den store. Eller förresten Medien och Persien före. Se om jag kan min historia. Och sen kommer Alexander den store. Sen kommer romarriket som krossar allt i sin väg. För järnet krossar allt. Men sen händer någonting. Så kommer Daniel med uttydning och säger, den där stenen som du såg, och kung, som revs loss och som krossade alltihopa. Det är ett annat rike. Ett rike som ska bestå för alltid. Som ingen kan besegra. Och som kommer att växa sig större än något annat rike. Och som kommer att bestå i evighet, o kung. Och det är en stor Gud som har berättat det här för dig. För att du ska få veta. Och drömmen är tillförlitlig och tolkningen är sann. Vet du vad kungen gör när han får höra det här? Han faller ner och tillber Daniel. Och så erkänner han och säger, din Gud, er Gud, din och Sadrak och Mesak och Abednegos Gud, det är sannoliken en stor Gud. Han är en Gud över alla gudar, en herre över alla konungar. Och han kan avslöja hemligheter, för du har ju gjort det nu, säger han till Daniel. Och så belönar han Daniel och de tre vännerna, och de får ta hand om alla de visa och kloka i hela Babylon. Och på Daniels inrådan så får Sadrak, Mesak och Abednego tre stora och viktiga ämbetstitlar i riket. Och Daniel själv förblir hos kungen och tjänar honom under lång tid. En häftig berättelse. Men vad är det som händer i den här berättelsen? Mer än att Daniel både är modig och annat. Vad är det som sker i den? Och jag skulle vilja plocka ut några saker för oss. Jag ser framför mig de här actionhjältarna, Fantastic Four. Har ni sett den filmen? Nej, jag ser några som skakar på huvudet, men några kanske har sett den. Ja, det finns en amerikanska superhjältar som kallas för Fantastic Four. Det här är Guds Fantastic Four. Här har vi Daniel, Sadrak, Mesak och Abednego som har förts bort från sitt eget land, som försöker att utrotas i sitt eget, i sin egen identitet av en kung som är maktgalen. Och som vill skriva om reglerna för hur en människa kan leva och vara. Men de håller fast vid sin tro på Gud. De vägrar till och med, står i kapitel 1, att äta av den mat och dryck som kungen har offrat åt avgudar för att inte orena sig. Så Daniel vänder sig också där med kloka ord till liksom vakten för fängelset och begär att få äta grönsaker och dricka vatten istället. Rena bantningskuren. Och han får det. Men den här vakten är orolig och tänker, tänk om kungen avslöjar. Och ni ser spelare och magrare ut än någon annan. För ska ni gå på den här 5-2-dieten så vet man ju aldrig. Men han låter dem göra det i 10 dagar. Och det visar sig att de ser bättre och mer välnärda ut än någon av de andra unga och kloka männen som har förts till Babel. Så de får fortsätta att äta grönsaker och dricka vatten. Och så går det 3 år. De utbildas i den kaldeiska visdomen. De utbildas i allt det de behöver. Och så står att Gud har gett dem förmågan att förstå vishet, att förmedla kunskap. Och Daniel att kunna tolka syner och drömmar av alla slag. Och så kommer de inför kungen och kungen inser att de här är 10 gånger klokare än någon annan. Och så sker den här drömmen. Och Daniel får bli ett verktyg här. Han är en av de Fantastic Four i gruppen här. Och Gud verkar på något sätt ha kontroll på läget, fast det inte ser ut så. Och Nebukadnessar, han är förtvivlad och förvirrad i sitt drömtillstånd och vet inte liksom vad han ska ta sig för. Och samtidigt är han maktgalen. Så det här verkar vara en ytterst bipolär person eller något annat. Han är märklig i sitt psyke, den här personen. För han har flera av sig utbrott om ni läser vidare i Danielsboken. Det är fler tillfällen som han agerar på det här sättet. Men så kommer Daniel. Och han, det första Daniel gör är ju att han använder den vishet och klokhet som Gud redan har gett honom. Och som han har fått också, tror jag, av kaldéerna. Alltså av det här folkslaget där han nu har bott i några år. Alltså han vänder sig med sin kunskap och använder den klokt och rätt. Och jag tänker bara så här, vad viktigt att du och jag förstår att det som Gud ger oss i våra händer, det är en gåva från honom. Och oavsett vilken utbildning vi har, eller kunskap, eller förmågor vi har, ska vi använda det på ett klokt och gott sätt. Så att Guds rike får gå framåt. Så att Guds syften får ske. Det är det Daniel gör. Så han tar chansen, han tar sitt liv i sina händer och han går till den här vakten och säger, men hur kan det vara så här? Hur kan kungen ha gett sån sträng befallning? Och så får han förklarat för sig vad det här betyder och vad det är som sker. Så det är det första som jag tycker är viktigt att peka på. Daniel använder det Gud har gett honom. Låt oss inte, vänner, sitta där med våra alla goda saker som vi har fått. Och bara tänka att jag vet inte om Gud kan använda det här. Det kan han visst. Och det är upp till dig och mig att säga, Herre, här är jag. Jag vill använda och bruka det här. Jag vill ta det jag har fått av kunskap, av livserfarenhet, av annat. Och jag vill tjäna dig och dina syften. När vi gör det så kommer Gud att göra otroligt mycket mer genom det vi gör. Och det är precis det som händer med Daniel. Det andra Daniel gör, det är att han får företräde inför kungen. Och det här tycker jag alltid är spännande. När det är en kung som ger tillåtelse till någon mycket lägre att komma inför honom. Framförallt kungar på den tiden hade makt. Vår kung idag har ju knappt någon makt alls egentligen. Men då hade kungar makt. Och när någon satte sig liksom i fråga inför en kung. Eller sa, ifrågasatte kungen, rättare sagt ska jag säga. Så innebar det ju ibland till och med dödsstraff, därför att du kunde inte göra det hur som helst. I Daniels fall vågar jag inte riktigt säga hur Nebukadnessar, men med tanke på den person han framställs som, så var det såklart förenat med fara när dödshot vilade över Daniels eget liv. Men han vänder sig till kungen och vågar säga inför kungen, ge mig tid. Ge mig tid. Han har haft alla visa i Babel framför sig och utmanat dem och ingen av dem kan ge honom uttydning eller ens tala om vad han har drömt. Ge mig tid, Och jag tänker, jag slås av det när jag förbereder predikan. Vi har så bråttom, du och jag. Vi har så fruktansvärt bråttom. Så vi har inte tid att stanna upp och tänka, Gud, skulle du kunna vara så vänlig och hjälpa mig att förstå det här? Och så ta den tiden. Stanna upp. Våga vänta. Kanske prata med andra kristna syskon. Kloka människor du känner. Och fråga om råd. Och låt det ta tid. Men tid är pengar, säger vi i vår tid. Det har alltid varit pengar. Men Daniel ställer sig där i alla fall och säger, ge mig tid så ska jag berätta. Och jag tänker så här. Tro handlar mycket om tid. Jag tror det. Därför om jag har tro på att Gud håller det här i sin hand, så måste jag också kunna ge honom tid. Tid att leda, tid att berätta, tid att när tiden är inne göra det som kommer an på Gud. Jag tänker på Jesus när han gick runt här och när han vid ett tillfälle, jag tror det är i början av hans tid, när lövhyddofesten ska vara i Jerusalem och hans bröder driver nog lite. Jag tycker jag anar liksom en ironi hos dem. Innan de riktigt har förstått Jesu uppgift och vem Jesus är, så säger de, ska inte du också gå upp till Jerusalem? Du borde ju liksom, vill man bli känd måste man ju visa sig. Och då svarar Jesus så här. Hör vad han säger. Min tid är ännu inte inne. Men för er är det alltid rätt tid. Intressant. För dig och mig är det alltid rätt tid för Gud att svara på bön. Jag vill att han ska svara nu om jag ber en bön. Nu. Inte imorgon eller om 3 år. Utan han ska svara nu. Därför att för mig är det så bråttom. Så jag tycker att Gud ska ha den tiden att svara nu och inte sen. Och någonstans lär det här mig att om Daniel som stod under dödshot i tro på Gud vågade säga ge mig tid så ska jag tyda. Så kanske du och jag också behöver kunna be det och förvänta oss det. Att Gud håller det här i sin hand oavsett vad jag står inför. Och att han kan i rätt tid ge mig de svar jag behöver. Om jag väntar på honom. Men jag har så förtvivlat bråttom. Att gå i tro, det är att lita på att tiden ligger i Guds hand. Det är att lita på att tiden ligger i Guds hand. Vad bad Daniel? Han bad, du som avsätter kungar och tillsätter kungar. Du som ger dem förståndiga deras vishet. Alltså, det är att se hela historien, va? Det är att se all tid. Gud håller i sin hand. Han vet vad han gör. Vi vet inte alltid det. Men han vet vad han gör. Och det handlar för oss om att lita på honom. Och Daniel får tid. Vad är det tredje som händer? Jo, Daniel kommer inför kungen. Och han får den här tiden och så går han till sina vänner. Och det här tycker jag är så starkt med Daniel. Finns det någonting som framstår tydligt med Daniel så är det att han tar tid att vara med Gud. Han ber till Gud. Han går till sina vänner och inser att här räcker det inte med. Räcker inom situationstecken med. Att jag själv bara bär det här. Vi måste vara fler som bär. Så han kallar in liksom sitt team. Fantastic Four måste göra nytta. Hjältarna måste be till den största hjälten. Be till Gud själv. Han säger det, bönfall. Be att Gud visar barmhärtighet så att våra liv räddas. Så att alla visas liv kan räddas. Och Gud är ju så fantastisk. Så han svarar på den bönen. Och dessutom tror jag att han svarar på bönen. Därför att Daniel ber inte bara för sitt eget liv. Han ber för alla de visas liv i hela Babel. Och jag tänker, vi som har omsorgens år. Vad är en sann och riktig bön? En bön som bes ur hjärtat och som ofta har andra människors liv i fokus. Det är en omsorgsbön. Jag tänker på Bruce Almighty, nästan uttjatad filmen, fantastiskt bra och rolig. Inte allting som sägs om Gud i den är rätt, tror jag, teologiskt. Men när Bruce står och ber inför Gud där i himlen när han har dött på motorvägen. Och så säger Gud åt honom, be nu. Och så börjar han be någon fjantig, konstig bön om välstånd och fred för allt och alla. Och han drar på, ni vet, med vackra ord. Säger Gud, det där är ingen bön, säger han. Det är ingen bön. Be från ditt hjärta. Och så börjar han be, Bruce. Och han ber för den som han har nära sitt hjärta, som han egentligen tycker om. Men han ber att det som är bäst för henne ska få ske. Om det sen innebär att han inte får vara med henne mer, då får det bli så. Det är bön. När jag har andras bästa för mina ögon. När jag ber från ett hjärta som verkar av smärta, som verkar av kärlek, som verkar för andra människors väl och ve. Då är det bön. Och jag tror att Daniel och hans tre vänner bad från hjärtat så att det verkte den kvällen och natten. Jag är inte säker på att Daniel sov så mycket den natten. Men Gud kommer med sitt svar. Gud uppenbarar för honom det som ingen människa kan veta. Och sån är Gud. Han uppenbarar saker för dig och mig som vi inte kan veta. Det är det som är uppenbarelsekunskap. Det som Gud har och som han kan ge till den som ber. Den som söker honom. Och det här är intressant utifrån att i Nya Testamentet så kallas ju Kristus för hemligheten som Gud liksom har uppenbarat. Alltså den största hemligheten, det är Jesus. Det är Jesus som är uppenbarad för oss. Och du och jag kan få insikt i den hemligheten, därför att Gud valde att uppenbara Jesus här för oss. Är du med? Det är den bästa hemligheten av alla som hela mänskligheten behöver få reda på. Och därför är vår kallelse såklart att berätta om det bästa vi har. Att berätta om det som har uppenbarats för oss är det som är våran uppgift. Och det var Daniels uppgift också att be till Gud om att hemligheten skulle bli synlig för honom. Och så får han access inför kungen för att komma och berätta. Och du och jag har full access in i tronsalen. Full audiens i namnet Jesus. Du och jag i namnet Jesus kan komma rakt inför Guds tron och berätta precis som det är i ditt liv och vara ärlig, och Gud lyssnar. Han kommer inte med en dödsdom över oss då. Han lyssnar. Vi har full audiens inför konungen. Och det är kanske skillnaden på för Daniels del, som inte visste riktigt hur det skulle gå om han kom inför kungen. Men vi vet hur det går när vi kommer inför kungen. Vi vet att vi får komma inför honom fullt ut. Vad händer då? Daniel berättar som det är. Han avslöjar inför kungen. Han är rak och tydlig. Och säger som det är. Det finns en Gud i himlen som kan uppenbara. Det här kan inga människor uppenbara. Och där har vi också en hemlighet hos Daniel. Att han förstod att det är Gud som håller allt i sin hand. Är det någon som kan berätta för oss om hur det egentligen står till och är med verkligheten, så är det Gud. Och hur den ska tolkas. Och han berättar det för kungen. Och kungen förstår ju någonstans att denne Gud är så mycket större än vad han är. Men han kan inte riktigt erkänna, varken inför sig själv eller inför de andra, att det är Gud som är Gud också i hans liv. Därför att det har inte riktigt uppenbarats i hans hjärta. Och jag tänker på det Jesus säger om tron. Den som inte tar emot det som ett barn. Han tackar ju till och med fadern vid ett tillfälle. Tack att du har dolt det här för de som är lärda och kloka. Men du har uppenbarat det för de som är som barn. Och jag tänker, vad menar Jesus när han säger det? Jag tror inte han menar att vi ska sluta tänka, du och jag. Vi har ju ALT här idag som har berättat lite grann om teologisk utbildning på både hög nivå men med hjärtat som finns där. Och det tro får bli handling. Det handlar ju inte om att lägga åt sidan ditt och mitt förstånd. Det gjorde inte Daniel. Men det handlar om att förstå att när jag vågar lita på att Gud håller allt i sin hand som ett barn gör mot sina föräldrar, om föräldrarna är kloka och visa och kärleksfulla, då vet jag att jag kan få reda på en större hemlighet, få reda på livet, få gå dit Gud sänder mig om inte jag försöker komma med alla mina egna förklaringar bara. Och till sist, vad är det som händer då? Och när han tolkar den här drömmen så fastnar ju jag vid, och jag gjorde ju en poäng av det i berättelsen också, den här stenen som rivs loss. Och vi förstår när vi läser det att det handlar om Guds rike. Det handlar om Guds rike som Gud river loss den här stenen. Stenen Jesus som krossar alla andra riken, inte med våld, men med kärlek och med frid. Och som växer sig så starkt så att det intar hela världen. Och inga andra riken kan rå på det riket. Och så tänker jag, där är du och jag med. Här får vi vara med och bygga Guds rike. Och nästa sekund kan jag tänka, men fattar vi vad vi får vara med i? Har vi förstått vad vi får vara med i? Och det handlar inte om maktberusning eller något sånt. Det handlar om att förstå att Gud är så mycket större än alla andra kungar, alla andra makthavare, alla andra demagoger eller diktatorer eller vad vi kan räkna upp. Som försöker tillskanska sig makten i den här världen. Gud har all makt i himmel och på jord. Och Jesus är konungars konung och herrars herre. Och jag och du får vara med och bygga det här riket som går ut över hela världen. Som inga andra riken kan besegra. Har vi förstått vad vi är med i och vad vi har fått? Tänk om Gud fick väcka oss lite till där i vårt land, i ditt och mitt liv, så att vi förstod och att vi gick i den frimodigheten. Och så tänker jag på hur Nebukadnessar reagerar då, som jag sa nyss. Men till slut, när Gud får Nebukadnessar på knä, när han har blivit som en oxe för en tid och äter gräs och får naglar som klor, står det om i kapitel 4. Han blir idiotförklarad. Han tappar all makt. Men när han i sin förnedring inser vem som är Gud och tillber Gud för den han är. Det står i kapitel 4 att jag vill tillbe och ära Gud. Då reser Gud honom upp. Och sen så vet jag inte så mycket mer av vad som händer, men det står att han får tillbaka sin makt och ära. Men han förstod nu vem som har makten i sin hand. Vem som regerar egentligen. Vem som tillsätter kungar och vem som avsätter kungar. Och det här är en lärdom för oss. Jag vill bara skicka med det till dig idag. Det finns en Gud i himlen. Och han har kontrollen. Och han vet. Och han leder. Vad kan vi göra annat än att söka oss till honom? Söka oss nära honom. Be att han ska få visa för oss. Att han ska få uppenbara för dig och mig. Det vi behöver veta för att vara med och bygga Guds rike. Nu tackar vi Herren tillsammans. Tack Jesus för att du är här. Tack för att du har poängterat för oss och berättat för oss nu om hur du är en så stor Gud. Du höll Daniel och hans tid i dina händer. Herre, du hade kontrollen och makten. Du visste, Herre. Och du kunde styra det hela. Och tack för Daniels frimodighet. Tack för hans klokhet och vishet som du gav honom. Tack för att hans vänner fanns med och bad och stöttade. Tack för att de tillsammans fick vara med och uppenbara den här hemligheten för kungen. Därför att du gav den till dem. Herre, jag ber dig att vi skulle förstå vad vi har fått. Vi skulle våga gå i den tron och att vi inte skulle ha så förtvivlat bråttom, Herre. Hjälp oss idag, Herre. Hjälp oss att söka oss nära ditt hjärta. Tack för sångarbröderna som är här och sjunger, Herre. Vi ber att vi nu i avrundningen av gudstjänsten skulle få söka oss nära ditt hjärta, Jesus. och säga till dig, Herre, du är konung. Du håller allt i din hand. Tack för att det finns en Gud i himlen som har uppenbarat sig själv här på jorden för oss. I Jesu namn. Amen.